har hört Annabel Gyllenspets som utifrån sin judiska tro talade om högtiden Shavuot. Musiken i programmet heter Rhythms of Tof Miriam. Vill du nå oss finns vi på mejladressen liv@sverigesradio.se. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
Mästerverken i P2 reder ut den klassiska musikens bästa verk.
Det här är en av Big Five inom violinkonserter.
Som jägartroféer, jakttroféer.
Ja, tänk Beethoven, Tchaikovsky, Mendelssohn, Bruch och Brahms.
Uppstoppade på väggen.
Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Här i kanalen P1 ska vi få säsongsavslutning av vårt granskande program Kaliber. Men före det nyheter när klockan har blivit 2.
Senare idag väntas riksdagen anta en ny lag om förbud mot försäljning av lustgas i berusningssyfte. Socialminister Jakob Forssmed säger till SVT Nyheter att det är en mycket kraftfull lagstiftning. Bland annat så innebär den att införs det ett förbud att sälja till personer under 18 år och man ska bara få köpa högst 2 normalstora behållare per tillfälle. I Västerås har kommunen börjat omplacera barnskötare till arbeten inom vården på grund av allt färre barn. Ulrika Adamsson är verksamhetschef inom förskolan på Västerås kommun.
Vi har helt enkelt för mycket personal i förhållande till antalet barn som har sökt förskola i Västerås stad.
Ja, barnkullarna minskar alltså. Men samtidigt så skriks det efter personal till vård- och omsorgsyrken.
Medarbetare som har varit föremål för arbetsbristprocessen har blivit matchade ut till tjänster inom staden utifrån sina kompetenser. Det är 62 stycken som har erbjudits nya tjänster och tackar ja.
Mikael Gavell, P4 Västmanland.
SMHI har utfärdat en röd varning för farligt höga flöden i Korpån i Dorotea kommun. Det är efter snösmältning i kombination med regn. Det kan vara förenat med livsfara att vara nära vattendraget och det är hög risk för översvämningar, ras och skred i samband med det här. I USA kommer hård kritik mot Trumps budgetförslag från miljardären Elon Musk. På X kallar Musk budgeten för en avskyvärd styggelse och skriver att den kommer att öka det redan gigantiska budgetunderskottet enormt. Musk lämnade nyligen sin roll i Vita huset som ledare för organisationen Doge. Ekot klockan 2 med Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio.
Vi ska höra ett avsnitt av vårt granskande program Kaliber nu strax efter 2 på natten. Rubriken är Vanvården på 100-årsgatan.
Jag har jobbat i över 40 år i kommunen och jag har aldrig sett något liknande. Jag var i chock.
Jag tänkte, vad fan är det här någonstans? Hur ställer du människor som inte bryr sig?
De har drabbats av en hjärnskada och bor här för att få omsorg. Istället blir de lämnade hela nätter av personalen i sin egen avföring. De larmar, men ingen hör. De skriker, men ingen lyssnar.
På natten fanns det folk som inte kom in överhuvudtaget till mig. Hjälpte mig. Jag kunde larma hur länge som helst kom aldrig om.
En natt lyckas Henrik, som har Parkinsons sjukdom, resa sig upp från sängen, ta sig ut i korridoren i det kommunala serviceboendet. Då upptäcker han att nattpersonalen ligger och sover. Dagen efter säger han till enhetschefen. Och från den dagen får han ett helvete. Personalen, som nästintill tagit över boendet, börjar straffa honom.
Det var ju katastrof, han går igen direkt.
Alltså det här är sånt övertramp så det finns inte.
Jag vill inte väl jobba med människor.
Du lyssnar på Kaliber med mig, Ola Sandstig, om vanvården på 100-årsgatan.
Mitt liv har varit fantastiskt. Jag har rest med min familj och dykt med hajar mitt i havet med min dotter och Jag har haft ett fantastiskt liv med min familj.
Bland det första man lägger märke till när man träffar Henrik är ögonen. Kroppen i krum, det ena benet lite kortare än det andra. Och han bär alltid en halskrage i skumgummi för att stabilisera upp huvudet som lätt faller framåt. Men ögonen är glasklara och skarpa och blixtrar med jämna mellanrum till av glädje eller av ilska.
Jag jobbar som testingenjör på Saab Space. Vi skickar upp ombord satelliter som styr hela satelliten.
Så i princip kan man säga att du var, lite slarvigt uttryckt, raketforskare?
Nej, det var jag absolut inte. Jag hade många, många kollegor som var mycket, mycket vassare än jag.
Ja, men du var inne i branschen i alla fall.
Jag var inne i branschen.
Det var på hösten 2017 de första darrningarna kom i fingrarna. Henrik arbetade då som ingenjör och cyklade till jobbet varje dag. Snart var det slut med det. Och istället fick han dagligen kämpa för att kroppen skulle lyda huvudet.
Det är en atypisk Parkinson som är väldigt ovanlig. Ena sekunden kan jag röra handen rakt här, upp och greppa och lyfta mig själv. Nästa sekund kan jag inte flytta handen därifrån, inte till centimeter.
En bra dag tar Henrik spårvagnen in till stan och går omkring i begagnat affär. Den lilla lägenheten han bor i är fylld av prylar. Isärplockade gamla kameror, en antik symaskin, en kirurglåda från 1845. På bordet ligger en hög med blyertsteckningar på folk han ritat av när hans händer fungerar, vilket de gör just nu.
Ja, jag ska rita. Då får man lyckas med det. Vi menar så, så bra, jag ska krama om mig. Liksom.
Här finns också rullstol, rollator och kryckor som Henrik använder beroende på dagsform. En dålig dag behöver han hjälp med allting. Att ta sina mediciner, klä på sig och gå på toaletten.
Jag blir som en pinne bara. Jag ligger i sängen och tittar i taket.
Tidigt 2021 blir Henrik rekommenderad en lägenhet i ett nyöppnat kommunalt serviceboende på Hundraårsgatan i nordöstra Göteborg. Det är specialiserat på personer med förvärvad hjärnskada. Alltså de som drabbats av en skada eller sjukdom i vuxen ålder. Det kan vara stroke, Parkinsons eller en trafikolycka. De betalar hyra för lägenheten men har också gemensamma utrymmen. Kök och vardagsrum, soffor, tv och några plastblommor. Personal finns dygnet runt. Behöver de hjälp är det bara att trycka på en larmknapp. Henrik har stora förhoppningar.
Förhoppningen är att det var ett bra boende där folk tog hand om mig. Men ack vad jag bedrog mig.
Efter en knapp månad börjar Henrik se ett mönster. Om hans kropp har fastnat i ett läge, vilket den ofta gör, eller om man behöver hjälp med toaletten och trycker på larmknappen, är det sällan någon kommer. Framförallt inte på natten.
Jag kan larma hur länge som helst kommer han. Jag tänkte, vad fan har jag hamnat någonstans? Hur förställer du dig? Människor som inte bryr sig.
Alltså jag visste ju då att det fanns stora utmaningar och ryktet har ju gått i hela nordost om detta boende att det var inget bra, alltså det var kaos.
När Nina Johansson börjar arbeta som stödpedagog på Hundraårsgatan tar hon det som en utmaning. Hon är utbildad beteendevetare, har arbetat i 40 år inom kommunen med vård och omsorg, men kunde lika gärna ha varit på andra sidan.
Jag fick ju själv en hjärnblödning för 8 år sedan. Nu hade jag tur, eller änglavakt som de sa på sjukhuset. Om jag hade blivit halvsidesförlamad, då hade jag bott där, då hade jag inte jobbat där.
Nina arbetar dag och upptäcker ganska omgående att serviceboendet inte fungerar som det ska. När hon kommer på morgonen har nattpersonalen inte städat, inte bytt inkontinensblöjor på boende eller vänt på dem som har liggsår.
Alltså det kunde ju vara nedkistat hela sängen och det var kallt och då är det ju inte nytt om personen är kall.
Larmmottagarna är ofta urladdade, ibland för att personalen drar ut dem ur väggkontakterna och laddar sina privata mobiler. Andra gånger trycker personalen helt enkelt av larmen eller sätter dem på ljudlöst.
Det var ofta som de sa liksom, han kan vänta. Och så tryckte man av larmet och så gick man inte på larmet då.
Du hörde det alltså?
Ja, många gånger. Det fanns till och med tillfällen som man inte hittade. Hade några larmottagare och när man letade då, vid ett tillfälle så hittades en larmottagare i en kastrull.
Hade de gömt i kastrullen eller hur hamnade det där?
Ja, jag utgår ifrån att man gömde det eftersom hur hamnade det där annars? Det ska i laddan när man inte har det på sig.
En natt behöver Henrik hjälp med att gå på toaletten. Han trycker på den röda larmknappen som han har vid sängen. Men ingen kommer. Han trycker igen och igen. Ingenting händer. Till sist kan han inte hålla sig längre och gör allting i sängen.
Jag själv ligger i sängen i 3 timmar med skit i sängen. Under rumpan. Jag har ju Parkinson och ibland kan jag inte resa mig ur sängen en millimeter. Och så kommer hur mycket som helst. Hela sängen, du bara ligger i det och man larmar, det kommer ingen.
Det bor 10 personer på serviceboendet. De flesta kan inte gå och har svårt att kommunicera. Flera av dem har fått ligga hela nätter i sin avföring när deras larm eller skrik inte uppmärksammats. På morgnarna kan folk vara helt förstörda, berättar Henrik.
Det är fan inte roligt att prata med grannar och kollegor som bara sitter och gråter när man kommer ut.
De sitter och gråter alltså?
Ja, de är så ledsna över situationen.
Och då har de liksom fått ligga hela natten i sin avföring?
Ja.
Snackade ni med varandra om det här någonting?
Ja, allihopa. Det var ingen som gillade det.
Hur tänker man? Man ligger där i sin egen avföring och man kan inte röra sig.
Nej, man tänker, det här är fan inget liv. Imorgon ska jag flytta ifrån. Men jag har inte flyttat. Jag kommer inte ifrån.
Mitt under samtalet börjar Henrik plötsligt sluddra och rörelserna blir stela. Han tar en tablett med dopamin som han ska ta varannan timma för att få musklerna att fungera. Han sätter sig på en motionscykel för att få igång kroppen.
Det är fantastiskt känns för cykel. Det är det bästa man kan sitta på en cykel och cykla. Du måste träna varje dag. Du måste göra styrketräning, vighetsövningar, böja dig åt alla håll för att du blir stel mer och mer. Jag har själv tränat som i Bombu. Jag insåg att jag får ingen hjälp.
Det finns ju de som kanske inte skulle träna själv då, eller det blir inte av, eller de kan eller inte, de behöver hjälp.
Då är de körda. Då kommer de ligga i sängen.
Precis bredvid Henriks lägenhet, bara några meter ner i korridoren, bor Peter. Han har haft en kraftig stroke och är halvsides förlamad. Han har också fått afasi och kan knappt kommunicera. Det berättar hans exfru Eva, som ofta hälsar på.
Han kan ju inte uttrycka sig i ord, utan mest i läten. Han kan säga ja, nej och tumme upp, tumme ner. Det är det han kan göra.
När Peter flyttar in tidigt 2021 är han ordinerad gåträning 3 gånger i veckan. Till en början fungerar det bra, men efter bara någon månad slutar Peters kontaktperson.
Peter hade ett schema på sitt kylskåp och han pekade ju på de träningsdagar varje gång vi var där. Och då ställde vi frågan, har du fått träna? Och då bara skakade han ju på huvudet.
Eva ser inte någonting i Peters dokumentation som tyder på att han fått träna. Inga signeringar eller anteckningar. Och så ser det ut, månad efter månad. Han gör inga framsteg alls. Inlåst i sin egen kropp blir han allt mer frustrerad och ilsken, märker Eva.
Man har förstört 3 år av hans liv. Vi pratar om en person som är otroligt, har varit otroligt aktiv. Spelat mycket fotboll i sin dag, älskar att promenera, alltså rört sig otroligt mycket till ett liv i total stillhet i en rullstol och inte få se mer än 4 väggar ungefär.
Vad tror du hade hänt med honom om han nu hade fått träna 3 dagar i veckan under den här perioden? Det är ändå 3 år.
Vi tror ju helt klart och tydligt att han skulle haft en stor möjlighet att kunna flytta hem till någon form av eget boende och klara sig merparten själv.
Problemen på boendet är inte okända. Eva, Henrik och en mindre grupp anställda tar upp det med enhetschefen flera gånger. Och varje vecka skriver de nya avvikelser och skickar in till förvaltningen. En fysioterapeut som märker att vissa i personalen är helt ointresserade av att rehabträna skriver:
Det har varit en beklämmande upplevelse att vara en del vid uppstarten av detta boende. Personalen behöver en attitydförändring.
En pedagog skriver:
morgonpersonal gick in till den boende och det var en chock att se henne ligga på kortsidan av sin säng i fosterställning. Det fanns urin i hela sängen. Inkontinensskyddet var blött och sönderrivet. Den boende jämrade sig i obehag.
Här står om personal som gång på gång glömmer och ger de boende sina mediciner. Går inte på larm. Glömmer bort en brukare som får sitta i rullstol hela natten. Andra tvingas ligga i sängen i 16 timmar. Det är boende som får variga liggsår, citat enorma svampinfektioner i armhålan som luktar illa och blödande hudutslag. Allt på grund av brister i omsorg. Men trots att allt är väl dokumenterat fortsätter det.
Alltså jag gick hela tiden med en knut i magen. Jag har faktiskt kommit hem på kvällen och gråtit och bara känt det här är helt sjukt. Det här går inte, så här får det inte vara.
Nina och hennes kollegor märker att enhetschefen, som har varit en omtyckt chef, börjar tappa greppet om verksamheten.
Jag upplever henne som frånvarande, konflikträdd. Hon var väldigt vän med alla, rar, men det funkar inte i en sån här arbetsgrupp.
Samtidigt ser Nina att enhetschefen flera gånger tar upp problemen med ledningen. Idag arbetar inte enhetschefen kvar och vill inte ställa upp i en inspelad intervju. Men säger ändå till Kaliber att hon har varit tydlig uppåt och att ledningen har känt till problemen. Men att stödet hon fått inte varit tillräckligt. I ledningen sitter verksamhetschefen Kristina Kostet. Hon menar å sin sida att de har gjort åtskilligt.
Vi har haft handlingsplaner med hälso- och sjukvård, avvecklat platser i boendet för att ha färre hyresgäster. Vi har haft en högre bemanning än vad vi egentligen skulle kunna ha. Kompetensutvecklingsinsatser. Det är gjort åtskilliga åtgärder. Men tyvärr måste jag säga då, vilket jag är väldigt ledsen för, att det har ju inte räckt till.
Ni säger att ni har vidtagit åtgärder hela tiden. Det har varit olika åtgärdspaket i 3 år. Har ni inte någon gång stannat upp och tänkt så här, herregud, våra åtgärder är ju urusla, det händer ju ingenting.
Och det är ju därför vi hela tiden har prövat nya saker.
Och det här har ju alltså varit i år efter år. Brukare har fått ligga i sin egen avföring. Man har inte svarat på larmen. Man har inte hjälpt brukare med någon träning. Det här är alltså strokepatienter som har varit i princip helt utan träning i 3 år. Du måste ju ha förstått detta.
Det är fruktansvärt. Men de fallen du nämner här, de har vi ju verkligen uppmärksammat och försökt åtgärda. Sen kan jag bara beklaga, för det är inte så här vi vill inom funktionsstöd att en verksamhet ska fungera.
Nina och hennes kollegor märker inte av de åtgärder som verksamhetschefen Kristina Kostet nämner.
Jag såg inget av det arbetet. Det händer ingen förändring, detta fortsätter. Man tar upp det på verksamhetsmöten, man tar upp det på rapporter, man tar upp det bam, bam, bam. Alltså det gör man vansinnig.
Oavsett några fler anställda och någon hyresgäst mindre fortsätter avvikelserna strömma in. För problemet är inte att det saknas resurser. Problemet är att ingen gör som chefen säger, överhuvudtaget.
Det fanns ju grupperingar och det var en som styrde varje gruppering och de ville gärna bestämma och det kanske inte allt var utifrån passbeskrivningarna heller.
Där finns tydliga instruktioner, så kallade passbeskrivningar, där det står vilka insatser som ska göras. Problemet är att knappt någon följer dem. Vid ett tillfälle vill Nina kontrollera om alla i personalen överhuvudtaget läser dem.
I de passbeskrivningarna smög jag in vattna plastblommorna. Efter en månad sa jag på ett APT, är det ingen som reagerar på det står vattna plastblommorna? Och då skrattar de lite generat. Ingen hade sett det.
Ninas kollega Jelena märker att vissa till och med slänger instruktionerna.
Det sa att jag gjorde mina passbeskrivningar för varje dag så att vi inte skulle missa insatser. Men de försvann, de slängdes. Så fick jag skriva ut nya hela tiden, du vet.
Där finns fler anställda som bryr sig, som gör sitt bästa, men de är i minoritet och vågar inte alltid säga ifrån, eftersom stämningen ibland blir hotfull, berättar Jelena. Mot sig har de en större grupp stödassistenter, utan någon särskild utbildning, där några fungerar som informella chefer. De kör över enhetschefen och de som vill följa rutinerna och gör upp egna regler. Det är ofta de som muntligt instruerar vikarierna och sätter ribba för vilken omsorg de boende ska få. Och enligt våra källor spenderar de ofta eftermiddagarna i köket med stängda dörrar.
Hur mycket vi än försökte så hjälpte det inte. Det var omöjligt. Du fick ju nästan hela arbetsgruppen emot dig.
Allting förvärras på grund av språkliga barriärer, berättar Jelena.
Det var väldigt svårt eftersom de pratade inte ens svenska med varandra. De pratade sitt modersmål.
Jag sa till cheferna, de ska så prata svenska så vi förstår dem. Men inte somaliska eller arabiska eller något annat.
För de boende som redan har svårt att kommunicera blir det ännu svårare. Och möjligheten att få hjälp med att träna sitt eget förlorade språk är minimal.
Jag sa till min chef innan jag slutade att jag skulle inte ens önska min värsta fiende att hamna här. Så illa var det.
Jag har jobbat i över 40 år i kommunen och jag har aldrig sett något liknande. Jag var i chock.
I november 2023 ringer Nina Ivo, Inspektionen för vård och omsorg.
Jag hade ont i magen och jag var förtvivlad när jag ringde Ivo. Jag var förtvivlad.
Ivo sammanfattar samtalet i sina anteckningar.
Kaotisk situation, bristande vård, fel på larm, sekretessbrister, brister i bemötande och samarbete mellan personal. Arbetsgrupp i anarki. Somaliska används av personalen väldigt ofta inför svenska brukare. Nattpersonalen sover på sina pass.
I slutet kommer en rad som sticker ut.
En brukare som berättade att de sov för boendechefen blev sedan hotad av nattpersonalen. Men det tystades ner.
En natt hasar sig Henrik upp från sängen och ut i korridoren för att se var nattpersonalen håller hus. När han kommer in i det gemensamma vardagsrummet upptäcker han att de anställda ligger och sover, vilket de inte får. Och han gör samma upptäckt minst 10 gånger, berättar han.
Ja, men jag är inte chefen så att de ligger och sover.
Men inte långt efter att Henrik sagt till enhetschefen går en i nattpersonalen in i hans rum.
Jag precis rycks dörren upp utan att någon knackar. Rycks upp och inkommer han inrusande och så är han asförbannad och börjar skälla och gapa på mig. Man känner sig överfallen när han kommer inrusande på det viset. Han ligger och sover. Då står en stor kille med och bara gapar och skriker så att allt han kan.
Alltså du kände dig hotad?
Ja, jag kände mig hotad. Jag trodde att han skulle slå till mig.
Henrik berättar att han nu blir straffad av nattpersonalen. De svarar inte på larm överhuvudtaget och hjälper honom inte med någonting på flera månader.
Det var ju katastrof och han går igen direkt. Och fler som gjorde så.
Händelsen anmäls och leder till en så kallad Lex Sara-utredning, en av många. Men vare sig Henrik eller stödpedagogerna märker av någon skillnad.
Nej, man skulle ju flytta denna personalen samma dag. Man fick veta det. För om en personal klampar in i ditt hem och skäller ut dig, du kan alltså inte ens freda dig för personalen har nyckel till lägenheterna. Alltså det här är sånt övertramp så det finns inte.
Men det är någonting som inte stämmer med utredningen. Det står att brukaren, alltså Henrik, delvis har tagit tillbaka sin historia.
Då står det att rapportörens bild stämmer inte överens med nya uppgifter som brukaren lämnat efter händelse. De påstår alltså att du har lämnat nya uppgifter. Stämmer inte det?
Ingen chans. Det var ingen som har pratat med mig efter det. Du ljuger rakt upp och ner.
Så det är ingen som har varit i kontakt med dig från ledningen efter händelsen?
Nej.
Du är helt säker på det?
Jag vet ju vad jag är. Jag är inte dum i huvudet.
Ja, och här står det. Den berörda boende uppger att hen känner sig trygg med den specifika personalen.
Jag känner inte mig trygg för 5 år med den mannen. Hon kunde man aldrig lita på honom överhuvudtaget.
Varför tror du de skriver så här?
För att de ska se bra ut för dem själva och för alla andra som läser det. Jag blir ju asvänd och ledsen på dem.
Det är jävligt allvarligt.
Vad tänker du?
Så tänker jag.
Vi ber verksamhetschefen Kristina Kostet plocka fram tjänsteanteckningar som stödjer att Henrik skulle ha tagit tillbaka vissa uppgifter. Men det finns inga sådana anteckningar. Jag spelar upp det som Henrik säger.
De påstår alltså att du har lämnat nya uppgifter. Stämmer inte det?
Ingen chans. Det var ingen som har pratat med mig efter det. Jag ljuger rakt upp och ner.
Så det är ingen som har varit i kontakt med dig från ledningen efter händelsen?
Nej.
Sen säger jag att det här är inte sant. Det är ingen som har varit i kontakt med honom.
Det är fruktansvärt. Det är hemskt att höra.
Mm. Ja, och här står det. Den berörda boende uppger att hen känner sig trygg med den specifika personalen.
Jag känner inte mig trygg för fem år. Man kan aldrig lita på något överhuvudtaget.
Vad tänker du när du hör det här?
Återigen, det är hemskt, tycker jag.
Henrik, alltså den här brukaren, blev ju straffad efter det här. Då kom de inte överhuvudtaget på larmen. Och han fick ju stå ut den här situationen i 2 år. Så att den här har ju haft väldigt, väldigt allvarliga konsekvenser för brukaren Henrik då.
Det här har jag inte haft information om på det sättet. Och jag tycker att det är väldigt illa. Jag kan bara säga det, att jag är jätteledsen för att det har gått till på det här sättet.
I början av 2024 anlitar förvaltningen ett privat företag för att göra en arbetsmiljökartläggning. Den mynnar ut i allmänna råd som att chefen ska öka närvaron, bygga relationer och gärna göra en gruppaktivitet. Gruppaktiviteten består av att Nina och kollegor blir kallade till ett mötesrum på förvaltningen i Kortedala. Chefen har lagt fram pennor och post-it-lappar i olika färger.
Sen så sa hon någonting och då skulle vi skriva värdeord. Det kunde vara respekt, det kunde vara bemötande, det kan vara, du vet. Och sen så skulle vi sätta upp dem på en tavla och sen så läste hon igenom vad vi hade skrivit och så samlade hon ihop dem. Alltså jag kände att det var stort skämt. För det här handlade inte om varken om att göra en omstart eller prata om värdeord. Det här handlade om att få personal att göra sitt jobb. Det var där problemet låg. Ingen annanstans.
Det kommer dröja till semestern 2024 innan ledningen börjar vakna. Då har det kommit in närmare 400 avvikelser sedan boendet öppnades. Enligt våra källor är mörkertalet minst lika stort. Över 100 avvikelser handlar om att personalen missat ge de boende sina mediciner. Knappt 50 handlar om att de inte har fått någon rehabträning, där en avvikelse kan handla om en hel månad. Resterande är en studie i vanvård. I juli är enhetschefen ledig och inkommer tillfälliga chefer som knappt tror sina ögon när de kliver in på serviceboendet på Hundraårsgatan. Förvaltningen skriver ännu en Lex Sara-rapport och anmäler sig för första gången till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Från rapporten.
Flera av enhetscheferna var bestörta över den människosyn som de möttes av hos personalen och som inte på något sätt är förenligt med den värdegrund och människosyn som gäller inom förvaltningen.
Allt som varit bekant för personalen och några få chefer blir nu uppmärksammat i en större krets. Nattpersonal som sover i tjänsten, larm som är bortkopplade, boende som får ligga i sin egen avföring och så vidare. De upptäcker till och med att vändscheman för boende som har trycksår är signerade i förväg. Personal har alltså struntat i att vända dem i sängen och ljugit om det. Som konsekvens har vissa fått öppna variga sår som inte läker. I en kort analys av arbetsgruppen skriver man:
tidigare arbetsgrupp bestod av många individer med samma modersmål. De pratade med varandra på sitt hemspråk och hyresgästerna förstod inte. Det bildades inofficiella ledare som styrde och enhetschefen hade svårt att få mandat i arbetsgruppen. De båda enhetscheferna tror att det är bra att rekrytera med fokus på spridning i både ålder, kön och etnicitet.
I september, när vanvården har pågått i 3,5 år, splittrar man till slut hela personalgruppen. 2 anställda, de som blev påkomna med sova på nattskiftet, slutar mot att de får en årslön i kompensation. Resterande 15 personer blir omplacerade. Där ingår även de som skött sitt jobb och där ingår personal som hotade och straffade Henrik. Inget hindrar dem från att fortsätta arbeta med vård och omsorg i kommunen i framtiden. Stödpedagogen Jelena igen.
Ärligt talat så tycker jag att det är för jävligt att de blev omplacerade. Att de ska få jobba med människor igen efter det här. Alltså de förtjänar inte att jobba inom vården helt enkelt. Aldrig någonsin.
Kristina Kostet berättar att uppgörelsen med de anställda förhandlades fram av HR-avdelningen och facket.
Är det rimligt med tanke på allting som har hänt på det här boendet att man får en årslön?
Det är klart att det inte är ett rimligt beslut. Och jag har inte varit, det är inte för att skjuta ifrån mig ansvaret här, men jag har inte varit involverad i det. Och jag kan säga att nej, det låter inte rimligt att man får ett avgångsvederlag när det finns identifierat att man har sovit på natten när man inte ska.
Vem är det som är ansvarig för boendet?
Det är enhetschef, verksamhetschef och avdelningschef. Vi har en linje.
Du, om ni är ansvariga, varför har det blivit konsekvenser för de anställda men inte för er?
Det kan jag inte svara på.
Hur går dina tankar kring allting det här som har hänt under de här 3 åren? Kan du sammanfatta?
Det är fruktansvärt att det har varit så i verksamheten och att de åtgärder som vi har försökt sätta in inte har hjälpt hela vägen ut. Att det har tagit så lång tid. Och jag hoppas att de nya åtgärderna som är tillsatta nu ska få en att det ska bli en fungerande verksamhet helt enkelt. Och jag är jätteledsen för att det har blivit så här.
IVO har idag godkänt åtgärderna som förvaltningen gjort för att få ordning på serviceboendet på Hundårsgatan. Men de tar inte ställning till att det tog 3,5 år. Henrik säger idag att boendet och personalen har blivit mycket bättre. Trots allt försöker han se positivt på framtiden.
Jag är enveten som synden. Jag tänker leva varenda sekund i resten av mitt liv också. Jag har sagt till mina barn att jag ska stå upp och dö och ramla som en fura. Aldrig ligga i en säng.
Har du gjort någonting med dig ändå?
Jag bryr mig ännu mer om... Jag bryr mig mycket om människor förut, men nu bryr mig ännu mer om människor förut. Man ska inte vara så som de är, utan man ska vara tvärtom. Man ska vara hjälpsam, trevlig och bidra till samhällets bästa.
Du har lyssnat på Kaliber med mig, Ola Sandstig. Den före detta enhetschefen skriver till oss att hon har gjort vad hon kunnat utifrån sitt mandat. Hon anser att åtgärderna inte räckte till och hon ville att personalgruppen skulle splittras mycket tidigare. Vi har också hört av oss till flera anställda som tvingades sluta. En har svarat och hon säger att hon skötte sitt jobb. Stödpedagogen Jelena heter egentligen något annat och rösten är utbytt. Producent Annika H. Eriksson, slutmix Gustav Wilhelmsson.
Och det här var säsongsavslutning för Kaliber. Programmet är tillbaka i höst igen den 22 september.
P1-dokumentär.
Idag klockan 12:33 så inkom larm till polis och SOS med anledning av en förmodad skottlossning på en skola.
Här är mitt klassrum. Det jag var.
Oh my god, det var skjutning. Folk gråter. Oh my god, det var skjutning!
På något sätt lever man i det här hela tiden. Det är som ett hål som man befinner sig ibland på kanten, men ofta trillar man ner i det och tänker på det här.
Emma, läraren som överlevde skolskjutningen på Risbergska i Örebro.
När jag ligger och gosar med mina barn på morgonen och ligger och pratar med dem om deras dag, då finns ju inte det här en liten stund.
Ett 10-tal personer dödades idag i en skolskjutning i Örebro i vad som beskrivs som den värsta massskjutningen i Sverige.
P1-dokumentär, söndag efter 3 nyheterna.
Jag tror inte att det finns något annat sätt att läka i det här än att på något sätt ta tillbaka och börja stapla nya bra dagar ovanpå den här dagen.
Veckans radiokorrespondenterna Mellanöstern handlar om kaos och skottlossningar vid utdelningsplatser av mat och nödhjälp i Gaza. Med rapporter om palestinier som skjuts ihjäl när de ska hämta mat. Medverkar gör Cecilia Udén och Samar Hadros. Och programledare är Sharon Joma.
Chaotic scene in Gaza this morning. More than 24 people reported killed and nearly 200 others injured near an aid distribution site.
Kaos och död när mat och förnödenheter ska delas ut i Gaza efter nära 3 månader av total blockad.
Early this morning they set off in search of food. Instead they ended up here in hospital after being shot.
I gryningen i södra Gaza i söndags. Tusentals hungriga gasabor samlas på väg för att hämta matpaket. Och vittnen beskriver hur det plötsligt sköts. Och människor som skadas och dödas.
Ambulances packed with victims flooding into Nasser Hospital in Khan Yunis.
Händelsen i söndags är bara en i raden där det vittnas om att det ska ha skjutits på folk som hämtar mat och förnödenheter. Den kontroversiella hjälporganisationen Gaza Humanitarian Foundations nödhjälp i Gaza har kantats av kaos. Och nu växer kritiken mot Israels och USAs biståndsstrategi i det krigshärjade området. Och FN kräver nu en oberoende utredning.
The Secretary General calls for an immediate and independent investigation into these events and for perpetrators to be held accountable.
Det här är radiokorrespondenterna Mellanöstern om kaoset kring mat och nödhjälp i Gaza. Med Cecilia Udén och Samar Hadros. Jag heter Sharon Joma. Hallå, här i studion sitter du, Cecilia Udén. Hej!
Hej!
Och med oss direkt från Jerusalem finns du, Samar Hadros. Hallå!
Hallå, hallå!
När det här programmet spelas in den 3 juni på förmiddagen så kommer nya rapporter från Gaza om att människor skjutits till döds vid en hjälputdelning. Och det här är den senaste i raden av skjutningar där folk skadas och dör när de ska hämta mat, Cecilia. Vad vet vi mer om det här?
Ja, det är som sagt 3:e dagen i rad. I söndags dödades 31 människor, i måndags 3. Idag när det är tisdag så har 27 människor enligt uppgift skjutits ihjäl av, vi vet inte, stridsvagnar, quadcopters eller vanliga skott. Men vi har ett vittnesmål. Vår medarbetare i Gaza, Sami Abousalem, träffade i morse sin granne som hade varit där vid denna matutdelning. Och det han berättade var att han åkte dit redan igår eftermiddag till Rafa, för det är en bit att åka från Gaza City.
Alla rohna ala mantaqa al musa'adat al amrikiya fi Rafah. Rohna taban al asr wasalna hanak al asr.
Det gjorde han för att vara på plats tidigt på morgonen idag. Han sov under bar himmel tillsammans med tiotusentals andra människor, som han sa, i väntan på denna matutdelning som skulle börja 6 på morgonen. Och det han då berättade om vad som hände i morse är att människor försökte röra sig mot den här matutdelningsplatsen redan från 4 på morgonen. Och då började beskjutningen. Matutdelningen skulle alltså inte börja förrän 6. Israels förklaring till detta, till att beskjutningen började, ögonvittnet säger att det var både stridsvagnar och quadcopters. Israels militär säger nu på morgonen tisdag att deras styrkor öppnade eld mot en grupp misstänkta som rörde sig mot israeliska soldater och hade avvikit från den tillåtna vägen, eller den väg som Israel tillåter, till matutdelningsplatsen. Men den här mannen som Sami talade med, han berättade när beskjutningen började då, det här var ju före gryningen, solen går inte upp förrän strax före 6 i Gaza. Då kastade sig människor ner på marken. Han kröp själv 600 meter för att nå fram till matutdelningsplatsen. Människor dog omkring honom, blev ihjälskjutna. Även på tillbakavägen, och då kom plundrare, berättade han, och bara tog det som de här människorna som blev ihjälskjutna eller skadade hade samlat på sig. Men han kröp fram till platsen och fick en kartong med mat och kröp tillbaka, lyckades ta sig tillbaka till Gaza City och berättade allt detta för Sammy. Och han sa, jag kommer aldrig någonsin att ta mig till en av dessa matutdelningsplatser igen. Det här var en total mardröm. Och man kan ju inte tänka sig något mer förnedrande än människor som har varit utan mat i flera månader och bara väntat på dessa hjälpsändningar. Nu kommer de äntligen. Man åker dit och blir beskjuten.
Samara Dros, vad har du hört från Gaza kring de här händelserna?
Jag såg också en video med en 14-årig pojke som stod där med sin mamma och sin bror och väntade på att få komma fram till matutdelningsplatsen när det plötsligt öppnades eld mot dem. Och han berättar just det här att ja, men de här quadcopters, liksom drönarna, de pratar till befolkningen via högtalare eller folksamlingen via högtalare och ber dem att gå ja, en viss väg. Men han säger, vi gjorde det, men min mamma blev beskjuten ändå och hans mamma avled.
Om vi tittar lite närmare på en av de här händelserna, Samar, det som hände redan i söndags när många människor ska ha dödats just i en sån här skottlossning vid en matutdelning. Vad finns det för information idag då om vad som faktiskt har hänt där? Har det klarnat något?
Ja, det vi vet bygger på vittnesmål från folk som var på plats och även på läkare som tog emot skadade och dödade. Folk berättar att de började samlas redan vid midnatt. Folk väntade runt en kilometer bort från matutdelningscentret som ligger i västra Rafah, närmare bestämt ett område som kallas Dawar al-Alam eller flaggrondellen. Och många vittnar om att folk blev beskjutna under hela natten. Då och då så blev man beskjuten av quadcopters eller drönare redan innan den här stora skjutningen som dödade och skadade många. Den här stora skjutningen kom till runt 5-tiden, vittnar många om. Och då öppnades det eld mot dem från olika håll, berättar folk, från stridsvagnar, även från havet, från stridsfartyg och från luften av drönare.
Israeliska militären har ju då förnekat mycket av det här som kommer ut ur Gaza nu, Cecilia. Vad är deras version?
Ja, man säger att man inte vet hur det här gick till, men att militären inte besköt människor utan sköt varningsskott. Detta handlade om i söndags. Det som har sagts idag, tisdag, det är att Israels militär öppnade eld mot misstänkta som rörde sig mot de israeliska styrkorna. Här spekuleras det och det har gjorts oerhörda försök av till exempel BBC att verifiera olika videoklipp, olika ljudklipp. Men det är också svårt eftersom mycket av det hände medan det var mörkt. Men ingen har kunnat bevisa någonting. Och då återstår spekulationer. Vad har Israel för intresse av att börja skjuta mot människor nu när man äntligen tillåter nödhjälp och matsändningar att komma in i Gaza? Även om det är kontroversiellt, även om det är genom denna organisation GHF som har kritiserats av hela världen och av FN. Men hjälpsändningar kommer in, varför börjar man då skjuta? En israelisk förklaring har varit att jo, men det är Hamas som har intresse av att misskreditera hela denna nödhjälp och därför sabotera, skjuta mot sitt eget folk för att ge Israel skulden och säga att det här funkar inte, vi måste ha tillbaka FN. Och Israels förklaring då är att Hamas vill lägga beslag på nödhjälpen för att kunna sälja den sen på svarta marknaden. Och båda de här förklaringarna är ju naturligtvis möjliga. Jag frågade Sami Abu Salem om detta nu på morgonen och det är ganska välkänt att han är mycket kritisk till Hamas, en Hamas-motståndare i Gaza. Och jag frågade, är det möjligt att Hamas har försökt sabotera hjälpsändningarna. Vad tror du? Och han sa, jag kan naturligtvis inte veta, jag var inte där. Men det här är ett område i Rafah där matutdelningen ägde rum idag på morgonen. Som kontrolleras av den israeliska armén. Det finns ingen möjlighet för Hamas att ta sig in där. Med de övervakningskameror, drönare, stridsvagnar, quadcopters och skyttar som finns i området. Det är omöjligt, menade han. Sen får man väl tillägga att vi vet inte, eftersom inga utländska journalister har tillåtits av Israel att komma in i Gaza under dessa snart 20 månader av krig. Vi kan inte verifiera någonting eftersom vi inte finns på marken.
Men Cecilia, du pratar ju här om Sveriges Radios medarbetare Sam Abusalem som vi har följt nu under Gazakriget och som du har arbetat med i många år. Hur beskriver han i övrigt situationen med maten?
Han är livrädd själv för att ta sig till en av dessa platser och det har väl förstärkts idag på morgonen. Jag pratade med honom i går och i lördags och då ville han ha en son som är 18 år som var väldigt angelägen om att själv ta sig till en matutdelningsplats och han skulle hämta till familjen och han ville känna sig som en stor pojke. Hans lilla syster som är 6 år sa ja och jag vill ha chips också. Det finns chips i de där lådorna. Han sa jag kommer åka och Sammy sa nej det gör du inte. Det blev gräl i familjen. Mamman sa du är inte klok, du kan inte åka dit, det är inte säkert. Och Sammy höll på och sa till sin son att nej det får du inte. Och själv tänkte han då också åka dit för att få en kartong med mat till familjen eftersom han behöver det. Men till slut så sa han, jag är faktiskt inte modig. Jag kommer inte att göra detta.
I hear that there are a new point of distribution food in the middle areas, not in the south. I was thinking to go there, but I hesitated actually. Suddenly there is a bombing and at least 10 people were killed. But I will not go, honestly. I'm not brave, I'm not going there. But I think I will go, not for journalism, just to bring some food.
Ja, det han säger här på slutet är, jag kanske ändå åker dit, inte för att rapportera som journalist, utan för att vi behöver mat.
Sami Abusalem alltså inifrån Gaza. Han har ju också berättat något om den här Hamas-polisen som skulle hålla ordning på folk.
Det han sa här, vi hörde honom säga, plötsligt så kom en flygattack. Och det var när han var på väg att kanske åka till Netzarim där det finns en matutdelningsplats. Och då gick han först till en rondell, Saraya i Gaza. Och därifrån skulle han ta en tuk-tuk till Netzarim. Men då, på Saraya-torget så finns en liten marknad och folk säljer hemmagjorda cigaretter som man rullar på någon sorts ört. Och molokheja och så. Och mjölsäckar som folk har fått från någon matutdelning tidigare som de då säljer vidare för att köpa andra saker. Och då var det plundring på det här torget. Vilket gjorde att Hamas civila,
vilka plundrade?
Det finns mängder av plundrare i Gaza eftersom situationen är så desperat. Det är dels olika gäng och sen är det olika klaner. Men plundring förekommer överallt just nu. Så att då kommer de som vill stjäla de här förnödenheterna, stjäla mjölsäckar och så vidare. Och då skickade inrikesministeriet, alltså Hamas inrikesministeriet, in en styrka för att hålla ordning på denna plundring. Och detta såg drönarna och då riktades en flygattack mot den här Hamas-styrkan.
I have seen several videos for mobs are attacking stores, attacking sellers in the markets and they rob, they loot. Flour, rice, macarona, everything, chaos. And what happened in Saraya here, some people from Hamas, the Minister of Interior, came to prevent looters here. While they are imposing order, an Israeli rocket killed them.
Det här var ju en polisstyrka som skulle hålla ordning. Och det har jag hört flera berättelser om att detta sker så att kaoset bara eskalerar i Gaza.
Och Samar, FN har ju då efter söndagens händelser, det har ju hänt flera saker nu sedan dess, krävt en oberoende utredning, eller hur?
Ja, det var Antonio Guterres som gick ut, generalsekreterare för FN, som sa att han är bestört över det som han ser, de bilder som kommer ut från Gaza och matutdelningsplatserna, och att han kräver, att FN kräver en oberoende utredning av det som händer.
Guterres sa också att det är oacceptabelt att palestinier ska behöva riskera sina liv för att få en kartong med mat. Och det här har ju också andra inom FN förstärkt de senaste dagarna, hur det här, vilket förakt det här är för civilbefolkningen, denna fullständiga avhumanisering. Och vi hörde ju mannen som är granne till Sammy, som hade åkt igår eftermiddag för att ligga ute under bar himmel och vänta på att matutdelningen öppnar så att han har en chans att få en kartong och vara först i kön, och så blir han beskjuten.
Du lyssnar på radiokorrespondenterna Mellanöstern. Det handlar om det kaos och det våld som i dagarna omgärdat matdistributionen i Gaza. Och vi ska försöka titta närmare på det här upplägget som Israel tillsammans med USA har för att leverera nödhjälp just nu till Gazabor. Och det här programmet spelar vi alltså in på förmiddagen den 3 juni. Cecilia, vi hör ju här om tumultet och också stark kritik från bland annat FN. Varför ser det här upplägget ut som det gör i Gaza? Vad är anledningen till det?
Ja, det handlar om att Israel inte litar på FN. Det är inte bara UNRWA, alltså FNs flyktingorgan för palestinska flyktingar, utan det är också Världshälsoorganisationen, UNICEF med mera som Israel inte litar på. Man har ju liksom kallat FN för ett antisemitiskt träsk och varit väldigt irriterad på Antonio Guterres efter att han efter den 7 oktober sa att den här massaken ägde inte rum i ett vakuum. Och det tar man till intäkt för att han har ursäktat Hamas. Så att man vill inte för allt i världen att FN och UNRWA, som har erfarenheten, ska dela ut mat i Gaza, utan detta vill man sköta själv. Och det är det som är bakgrunden till att GHF, Gaza Humanitarian Foundation, har bildats. Det finns de som kallar det för ett israeliskt skalbolag. Det finns i Schweiz, eller fanns i Schweiz. De har kastats ut ur Schweiz. Nu finns de i Delaware i USA. Och de har amerikanska entreprenörer eller såna här contractors, lite grann som Blackwater i Irak på sin tid. De kallas av palestinier och av kritiker för legosoldater.
Det är en privat organisation alltså?
Det är en privat organisation som i samarbete med Israels militär nu delar ut maten i de här hjälpsändningarna. Och det har gjort att FN har bojkottat detta och sagt att vi kan inte delta i något sånt här. Det här är en skenmanöver, säger kritikerna. Det här är inte en humanitär insats, eftersom man väljer ut de som ska få mat.
Men samtidigt så hävdar Israel att Hamas helt enkelt plundrar alla hjälpsändningar och att det här ska vara ett sätt att säkerställa att maten faktiskt kommer till Gazaborna.
Ja, det är Israels argument. FN-organisationerna hävdar att det stämmer inte. Naturligtvis har det skett plundring, och vi vet att Hamas har plundrat och tjänat pengar på mattransporterna. Det råder ingen tvekan om den saken. Det vittnar i stort sett alla om. Men organisation som FN ändå har är bättre än detta, hävdar FN, för att då når maten alla. Och här var det också meningen att man skulle filtrera de som får tillgång till nödhjälpen. Att man skulle behöva visa ID-kort, att det skulle vara biometrisk igenkänning och så vidare. Men de personer som Sami Abu Salem har talat med säger att nej, men något sånt har inte funnits. Jag kom till matutdelningen, jag behövde inte visa vid ID-kort eller någonting. Det var bara total kaos.
Om man tittar då, Cecilia, på den här organisationen. Vem står bakom?
Ja, det är höllt i ganska mycket dunkel faktiskt, vem som står bakom. Och det finns inga telefoner. Man kan inte ringa GHF till exempel. Det är många journalister som har försökt. Det finns en mejladress, men ingen jag vet har fått svar från dem. De har gjort uttalanden om att det förekom inget våld, ingen beskjutning under matutdelningen i söndags på den plats där de var. Vilket då kan tolkas som att den här beskjutningen ägde rum innan människor kom fram klockan 6 på morgonen till själva matutdelningen. Att det var på vägen dit, precis som Israels militär har sagt idag. Att på vägen till matutdelningen så fanns det de som avvek och uppförde sig hotfullt mot israeliska styrkor, och det var därför de besköts. Men som sagt, det är omöjligt att veta eftersom vi inte är på plats. Men Gaza Humanitarian Foundation har bildats för att sköta denna matutdelning, som då för Israel skulle vara mer korrekt och rättvis och förhindra Hamas från att lägga beslag på nödhjälpen.
Om man då tittar på det här, just själva nödhjälpen, Samar, vad vet man om, vad är det som delas ut där? Vad är det man får?
Jag har sett en så här unboxing-videos nästan, där familjen liksom samlas kring liksom den här matkartongen som det står GHF på, och jag öppnar kartongen och tar ut varorna. Det är allt från spaghetti till små mjölpåsar, det är olja, ja, chips som vi hörde, och det är, ja, ris. Så det är ju så här grundläggande matvaror. Men problemet är att man delar inte ut bränsle, för att det behövs ju eld för att laga maten. Så det är råvaror, men det är svårt att laga de här i råvarorna.
Ja, det är också någonting som Sami Abu Salem har vittnat om. Han skickade mig ljudklipp från när han är ute och köper ved. Och det finns ju nästan inga träd i Gaza, och de som fanns, de är skövlade nu. Men den ved man kan köpa för att laga mat på öppen eld, det är gamla möbler från rasmassorna som har sågat sönder för att människor ska kunna elda.
Ja, och de här matcentrerna då, hur länge är de öppna? Hur går det till rent praktiskt?
Ja, det förefaller vara så att det är öppet mellan 6 och 7 på morgonen, alltså i en timme. Och det är svårt att förstå hur man kan begränsa nödhjälpen på det sättet. Det är ju 4 platser i Gaza där man delar ut matkartonger. Om de bara har öppet i en timme på morgonen så förstår man ju att det blir totalt kaos och tumult om människor sover över för att hamna först i kön.
Mm. Nu har ju Gaza Humanitarian Foundation, GHF som vi pratar om, hävdat att det inte har varit så mycket skottlossning, att de har faktiskt lyckats dela ut flera miljoner matportioner.
Ja, det har de. FN och hjälporganisationer säger ju att det är en dropp i havet, att det inte alls täcker behoven i Gaza, och att deras lastbilar fortfarande står på andra sidan gränsen fulla av nödhjälp och matransoner som ruttnar där.
Men de här rapporterna då om alla de här incidenterna och död, tror du att det kommer att påverka hur maten delas ut framöver? Kommer det att bli bättre eller sämre?
Det är svårt att säga. Nu handlar det ju om en skuldfråga. Nu vill FN att det här utreds. Man vill veta vad det var som hände. Men det ligger ju nära till hands. Även om man i Israel, från många olika politiker, även den amerikanska ambassadören Mike Huckabee i Israel, säger att allt detta är lögn. Hela världspressen ljuger när de säger att Israel har beskjutit människor. Och det var ju CNN och BBC och New York Times, hela den västerländska pressen i söndags hade som rubrik att det finns rapporter om att Israel har beskjutit människor som försöker hämta hjälpsändningar. Om det här leder till en förändring, det är oerhört svårt att säga.
Tack Cecilia Udén, och tack också Samar Hadros, Mellanösterkorrespondenter. Tekniker för den här sändningen var Brady Jouvier, producent Alexandra Sandels. Jag heter Sharon Joma. Tack för att ni lyssnat.
Fler avsnitt av radiokorrespondenterna Mellanöstern hittar du i appen och på webben. Sök på sverigesradio.se. Johan Mattias Sommarström, Samar Hadros, Cecilia Udén är några av dem som brukar medverka.
Vem är du?
Det är ju jag som är AI.
Kommer du för att hämta mig?
Jag har kommit för att lura dig.
Det vet jag.
Är du beredd?
Min kropp är rädd. Inte jag själv.
Lyssna på AI i praktiken fredag den 6 juni i P1 klockan 10.35. Eller i appen Sveriges Radio Play.
Vänta ett ögonblick.
Så säger ni alla. Men jag lämnar inga uppskov.
I år är det 80 år sedan andra världskriget tog slut. Krigsåren och tiden efter kriget är förstås kända för sina tuffa förhållanden och villkor. Men ransoneringar och begränsningar gav också upphov till stora innovationer inom modet. Innovationer som påverkar hur vi klär oss än idag. Lyssna på Samtal med stil om hur kriget påverkade modet. När du vill i SR Play.
En 25-åring som misstänks ha beordrat trippelmordet i Uppsala för en månad sedan satt anhållen några dagar innan han släpptes. Trots att misstankarna kvarstår begärde inte åklagaren att mannen skulle få reseförbud. Och kort därefter försvann 25-åringen utomlands enligt uppgifter till P4 Uppland och Ekot. Statsåklagare Andreas Nyberg är den ansvarige åklagaren.
Min bedömning var att misstankarna inte är tillräckligt stark för att belägga honom med reseförbud.
Hur bedömer du möjligheterna nu att i efterhand få hit honom till Sverige om ni genom telefontömningar eller vittnesmål till exempel skulle få ihop mer bevisning kring att det var han som beställde mordet?
Det får vi ta då i så fall.
Med facit i hand då, med tanke på att han lämnade landet?
Enligt min bedömning så är det rätt beslut utifrån förutsättningar som var då.
Poliskommissarie Gunnar Appelgren menar att reseförbud generellt är ett av de verktyg som kan försvåra för kriminella.
Det blir svårare, man kan inte flyga ut om man inte har passet med sig och lite sånt där.
Reportrar Alexander Galliano och Kina Pojanen tillsammans med Hugo Miller och Erik Svedberg på P4 Uppland. I Örebro har tre män dömts till 5 års fängelse var för en grov våldtäkt på en medvetslös och neddrogad kvinna förra hösten. Där skriver Närkes Allahanda. Övergreppet avslöjades när polisen undersökte en mobiltelefon i ett annat ärende och upptäckte filmer på våldtäkten. Kvinnan var omedveten om att hon utsatts för övergreppet. Efter att tiotals palestinier dödats de senaste dagarna i samband med att de skulle ta emot nödhjälp så meddelar nu den USA-stödda Gaza Humanitarian Foundation att de pausar utdelningen av hjälp idag. Organisationen för samtal med Israels militär om hur man kan stärka säkerheten kring matutdelningen. Ekot med Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio.
Musik, film och deckare. Allt detta ryms i det P1 Kultur som vi ska lyssna till nu. Som är en återutsändning från gårdagen. Jag lämnar över till Lisa Wall.
I fredag skulle rapparen Yasin kliva upp på scenen på Brännbollsyran i Umeå. Det skulle bli hans första spelning på 9 år, men den ställdes in i sista stund. Där fanns en hotbild mot hans liv. Många fans i publiken blev besvikna över den inställda spelningen. Andra fick vatten på sin kvarn. För redan inför spelningen så hade kommunen dragit in bidrag till festivalen och uppat säkerheten. Yasin har dömts och suttit i fängelse för både grovt vapenbrott och för förberedelse till människorov. Han sägs ha kopplingar till kriminella nätverk. Här i tisdagens P1 Kultur så frågar vi oss, är Yasin missförstådd poet eller våldsromantiker? Jag heter Lisa Wall.
Vet du vad?
Rapp är ingen konst, det är bara rapp. Han som dog igår, det är inte bara en siffra, det är min grabb, det är bor. Standarden är sämre än du tror. Den som sticker ut, det är inte han med hål i sina skor. Hur jag mår, morsan sa jag inte hennes son när hon såg. Vad är redo att göra för att ta mig härifrån? Jag vill ha mer, sen min farsa taggar, jag har aldrig varit hel. Broke as a joke, men jag måste ta det lugnt, jag har fortfarande min del. Plus jag har en dotter nu, för mycket står på spel. Jag skriver det jag ser, men de kritiserar hellre det jag skriver än de kritiserar det jag ser.
Den ena sidan säger att Yasins musik glorifierar en kriminell livsstil. Den andra sidan säger att Yasin har blivit ett slagträ i en större debatt. Eller är det som han själv precis rappade, att de kritiserar hans beskrivningar av sitt liv mer än det han faktiskt beskriver? Jag säger välkommen till musikjournalisten Petter Hallén från P3 Din Gata. Du sitter i en studio i Stockholm. Hallå där.
Stämmer, hej hej.
Du var på plats på Brännbollsyran i Umeå i fredags.
Det var jag.
Vad tänkte du när den här spelningen blev inställd?
Det var ju en väldigt dramatisk liksom, nyhetsdag. Mm. Alltså, det kom liksom i olycka. Alltså, nyheterna kom ju liksom, en efter annan. Först så kom ju Aftonbladet ut med de här uppgifterna om att det skulle funnits en mordplan på Yasin som skulle ha avstyrts och två personer skulle ha tagits. Och att den här mordplanen, vi fick inte reda på några detaljer, men att den skulle då ha skett på något sätt i samband med festivalen. Och då gick ju Umeåpolisen ut och sa att vi bedömer fortfarande som att säkerhetsläget på själva festivalen, att det inte finns en ökad hotbild där, och att vi bedömer att spelningen kan genomföras. Men sen bara timmar senare så gick ju Brännbollsyran festivalen själva ut och sa att vi har tagit beslutet att på grund av den mediala uppmärksamhet som har lett till oro hos både besökare och personal, så har vi valt att ställa in spelningen med Yasin. Och då hade ju vi...
Vad tänkte du då?
Ja, nej, men det var ju en besvikelse. Vi var ju där för att bevaka festivalen. Vi hade ju varit runt och pratat med väldigt mycket, framförallt unga personer, kvällen innan i Umeå, som många hade rest långt från hela norra Sverige, men även liksom från hela Sverige. Och väldigt, många var väldigt... liksom såg fram emot den här spelningen mycket, samtidigt som vissa också uttryckte en viss oro. Mm. Och sen så nästa dag så var ju väldigt många väldigt besvikna.
Jag ska också välkomna musikjournalisten, läraren och skribenten Hassan Ramic som sitter i Örebro. Hallå där!
Hej, hej!
Hej! Vad var din reaktion på den här nyheten om att spelningen blev inställd?
Det var inte... Jag vet inte. Både besvikelse men också så här ganska väntat.
Det handlar ju om människors säkerhet. Jag menar, det pratas om hot mot Yasins liv. Det kanske ändå är rimligt att konserten ställdes in.
Ja, men det var ju inte polisen som gjorde den bedömningen. Man tänker ju liksom att det är de som är proffsen i det här. Och samtidigt så... De här uppgifterna om hotbilden mot honom var ju någonting som läcktes till Aftonbladet. Det var inte liksom polisens officiella kanaler som kom ut med det. Utan det var liksom någon eller några som läckte till media, och sen så, ja.
Alltså, jag tänker att vi måste gå tillbaka lite grann. Jag tror inte att alla P1-lyssnare har helt koll på vem Yasin är. Petter, vill du börja beskriva Yasin?
Yasin kommer från Rinkeby i Västerort, Järvaområdet i Stockholm, och han började rappa väldigt tidigt. Så i mitten av 10-talet när han var liksom 14, 15, 16 år så började han och andra i hans närhet att helt enkelt rappa direkt till sina fans. Och nu blir det lite tekniskt här, men om en väldigt snabb summering, så tidigare var du tvungen att ha ett skivkontrakt för att kunna nå ut till fans inom rap, och sen så lite senare var du tvungen att liksom vara associerad med vissa kollektiv och vissa producenter och så. Men vad de här väldigt unga killarna visade utan att riktigt ha en plan på det var att de kunde använda den tidens teknik, den tidens sociala medier, och helt enkelt spela in sig själva när de rappade i bilar och på skolgårdar i Rinkeby. Och sen så blev de väldigt, väldigt kända och uppskattade, först i sitt område och sen i alla, skulle jag säga, liknande områden, det vi brukar kalla citattecken förortsområden i hela Sverige. Och sen så i takt med att det blev lättare att få in sin musik på streamingtjänster och vissa andra tekniska saker hände, så i slutet av 10-talet så var Yasin en del av en generation rappare som tog upp rapmusik i Sverige till den absoluta toppen av populärmusik. Jag brukar säga att man puttade ner kanske EDM, som kanske var den populäraste formen av populärmusik innan dess.
Från topplistorna då, ja.
Precis, och då pratar vi alltså om unga människor. Så att jag skulle säga att Yasin är liksom en person och en artist som, oavsett om du tycker om hans musik eller inte, och du, väldigt många har väldigt många starka åsikter om honom, men jag skulle säga att om du är under 25 i Sverige så vet du vem det är.
Hassan, varför är han så populär?
Han är så populär för att initialt så var det helt enkelt så att han gjorde den sortens musik för en väldigt ung publik, väldigt online publik som bara kände igen sig i honom. Han hade ett omedelbart tilltal så att säga. Liksom. Den ungen som rappade i de här YouTube-videoserna var en av ungarna på gården i stort sett. Men samtidigt så är han ju exceptionellt begåvad. Han är ju väldigt, väldigt, väldigt bra på det han gör. Och de här berättelserna liksom, det var saker som folk och ungdomar framförallt kunde samlas kring. Men också andra ungdomar som inte var från de områdena sen liksom när det här snöbollade kunde se på med lite så här rosafärgade exotifierande glasögon och drömma om.
Ni har fått välja ut några låtar. Jag tänker vi ska börja med den kanske mest kända, Trakten min, den är från 2016. Hassan, vad handlar den om?
Den handlar, precis som det låter, om Yasins trakt. Och det är också så här intressant användning av språk här. Att liksom sätta det här possessiva pronomenet min efter objektet. Mm. Så trakten, bestämd form min. Det är väldigt så gammaldags användning av språk. Nej, men det är ett slags gammaldags användning av språk som är, tycker jag, ganska fascinerande liksom, att man
som systra mi på sånt. Ja, precis. Man märker att vi har en svenska lärare här med oss.
Vi lyssnar lite grann.
Tack. Jag har aldrig suttit inne, om det händer jag är redo. Jag har inte någon brud, jag sätter ringen på min ego. Jag bygger upp en kundkrets fort som det var Lego. Om du aldrig hört mitt namn, sätt på din stereo. Jag är uppväxt i knas. Ändå jag mår bra, jag försöker vara low-key.